In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, riktigt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside. Vi spelar in lite sent idag. Det är ju ett himla gissel det här med resor. Fredriks konstanta bekymmer i livet är ju tåg. Och du har ganska, det är no pun intended, så har du tuffa problem med tågen just nu.
Jag har mina utmaningar. Jag och övriga delar av samhället som väljer att nyttja statens järnvägar. Jag står fortfarande bakom dem i grund och botten, men jag drabbas ju av dess elände titt som tätt. Men nu befinner jag mig på Stadshotellet i Växjö. Det känns som jag ska vara med i Repmånad, den gamla filmen med Loffe Karlsson och Lasse Åberg och dem. Lite sådär, det ligger bra till. Vi ska göra Kalmar, Nybro ikväll. Var uppe i Karlskoga. Så att det är lite så. Då ska vi pussla upp det. Och sen vår kära kollega Daggen som har sjuka barn som är friskare. Ja. Jag har faktiskt druckit kaffe med honom på morgonen, men man får ju inte lämna barnen på förskolan. Det är någon sån här karens. Så nu hade han pigga friska barn hemma, men det gjorde att han var indisponibel. Du stökar ju runt på mycket hockey också, så det är en smärre bragd att vi får till det.
Ja, det är ju faktiskt svårare när man är tre. När vi var bara, jag och du förra säsongen, då är det så, då har man bara en person att ta hänsyn till. När vi blir tre blir det lite tuffare. Men Fredrik, ska ju säga det också att i detta reseschema så glömde du ju faktiskt nämna att du har ju spenderat en natt på Kumla.
Ja,
anstalten. Man kan tro att det var antingen hemma hos Stefan Klemas eller suttit inne natt för något ringa brott.
Vi skickar ju jag reser med Kajsa Kalmeus, vår kollega. Då, från tåget så såg vi Kumla hotell. Såg lite lätt suspekt ut, men säkert bättre än anstalten i alla fall.
Men bodde ni där?
Nej. Du trodde det, du.
Ja, jag trodde att ni hade bott i Kumla och då är det för öppet mål för att inte nämna det.
Nej, vi bodde i Örebro, så att vi skojade till det lite kort och gott.
Ja, efter hockeyvecka, men jag hoppas att ni som lyssnar tycker att det är okej att vi blir lite sena. Det är faktiskt inte helt jävla lätt ibland att få ihop det här. Jag tycker att vi ska börja, innan vi går in på hockeyn, så ska vi prata om, tyvärr, en av hockeyns och idrottens starkaste röster som har somnat in. Och vi minns tillbaka hur det lät när man var små och satt där och sporten föddes in i ens liv.
Han sprang ur offsiden. Kenneth Andersson hittade läget till Martin Dahlin. Och nu är det väl klart ändå. 3-1. Underbart. Vilket mål.
Det är ju ett av de snyggaste landslagsmål som har gjorts överhuvudtaget.
Och nu firar vi midsommar i Pontiac Silverdome. Tackar, tackar.
Och då känner man att hela svenska laget lyfte. Och där ser man ju också hur mycket självförtroende betyder. För att i fortsättningen av turneringen så gick det ju som på räls nästan.
Vi ska credda också, jag tror att klippen ursprungligen kom från SVT, men jag har fått dem här från YouTube och då får man ju faktiskt använda dem när de ligger där. Men Arne Hegerfors, för mig, mitt första sportminne när morfar och jag låg och såg på Sven-Göran Eriksson och Arne Hegerfors i husvagnen på Burträsk camping. Den där straffläggningen 1994, det är liksom mitt första, jag skulle inte säga första riktiga minne i livet, men det är mitt första starka idrottsminne. Jag skulle på något sätt säga att där väcktes sporten för mig. Vad har du för relation till Arne?
Nej, men egentligen hela min, jag som är 10 år äldre än vad du är, så är ju det så att det har liksom varit så naturlig del. Så när det här nu, det har väl inte varit någon hemlighet att han har varit risig under en längre tid, och jag vet att jag fick faktiskt hälsa på honom på den här hockeygalan förra året som var en fin upplevelse, men också sorgsen i den mening att Börje Salming var så pass nära sin död som det visar sig. Då fick jag hälsa på Arne och hans fru. Inte för att Arne ville hälsa på mig, men på, jag hade ju mina föräldrar med min pappa som är gammal spelare. Så att de hade väl viss relation och kontakt under tid när de jobbade med respektive hockeyspelare och journalist. Så att då fick jag hälsa. Det var väldigt så här, det var en stor upplevelse, för det är en person som har haft ett väldigt stort intryck. När du pratar, Lars, så kallar du honom som idrottsupplevelsen, och det säger en del om hur stor han var, att han blev liksom en naturlig del. Hans röst, hans det där skrattet, hans finurliga kommentarer gjorde ju fotbollsmatchen, cykelloppet, hockeyturneringen så mycket bättre. En magnifik människa.
Jag tror att det tullar ju lite grann på helt enkelt nostalgi vibben. Alltså det är ju så att när man minns sina stora idrottsliga barndomsminnen, så minns man ju Arne som en del av dem. Och därför tycker jag att han har förtjänat sig hyllas. Jag jobbar med Ankan ett gäng gånger och jag tycker alltid det är lika häftigt. Ankan var ju kvar mycket längre i sporten. Det var ju, han var väl en 5-6 år till efter Arne, om jag inte är helt galet. Men snacka om att när man har blivit ett uttryck, Arne och Ankan, då har man jobbat ganska länge ihop.
Det säger ju en del. Jag tänker ju närmast på OS-finalen där 94 efter Peter Forsbergs straff. Då minns jag också Ankans där lite rökiga. Fräckis!
Jag var ju med på quiz när jag var med Jonathan Lindqvist och Adam Johansson. Det är första gången jag var med i ishockeytävlingen. Då hade de just det, fast då var det Jonathan Lindqvist som då citerade det och inte sådär. Vilken fräckis!
Nej, men det var, och det märktes ju på reaktionerna, tänker jag. TVn stod på som att det var liksom en kunglighet som hade gått bort.
Ja.
Sen tycker jag nog, ibland har vi en tendens att visa vår kärlek till människor först när de har gått bort, men jag hoppas innerligt att Arne i de senare åren fick ta del av det. Och jag såg att han fick ju något pris på en idrottsgala för ett antal år sedan, så ja, att, förhoppningsvis somnade han in med vetskapen att han har satt ett enormt avtryck i svensk idrott. Plus de här, jag minns ju de här Krysch-programmen med Björn Skifs. Och jag såg nu när man summerade hans liv, så han spelade ju Allan där. Han var liksom, sjöng och han dansade och gjorde mycket. Så att det fanns en bred repertoar.
Verkligen. Vi tar en till innan vi går vidare till hockeysnack. Nu rycker det till någonstans igen när man får höra det där. Det gör det ju definitivt. Det är nästan omänskligt. Och det ska ju sägas det också. Vi jobbar ju också nu relativt ofta med nästa på led. Att hyllas till de här skyarna. Det är ju den dagen Lasse Granqvist slutar. För han har ju på samma sätt som Arne varit. Han har, alla de här har ju haft en arvtagare. Lennart Hyland hade Sven Plex Pettersson. Och efter det så kom väl Ingvar Oldsberg. Och med de här då Hylands pojkar, de kallar. Sen kom Arne Hegerfors. Och sen efter det så kom Lasse Granqvist. Det är ju nästa skola liksom. Så att, och
det sätter också ljuset för mig lite grann på att vi har, jag kan ju ibland lite sådär vifta bort betydelsen av det vi gör, nu pratar jag tv-sändningar framförallt, att det är ju såklart matcherna som det handlar om. Det finns ingen som tittar på tv för att se eller höra Lars Lindberg, Fredrik Söderström, Dagen Eriksson, Kajsa Kramers.
Ja, det är mamma och pappa kanske.
Ja, som ställer upp. Utan det är ju såklart matchen. Däremot kan man ju göra upplevelsen större. Att man trivs med rösten, med folks analyser, med hur man förmedlar någonting. Det tror jag inte man ska bortse ifrån. Och jag som tittar idrott i lagom dos och hockey i stor dos blir ju tillfreds av skicklig kommentering eller vettiga analyser, att det gör helheten bra, så att det ökar ju pressen på oss som jobbar med det att försöka göra ett gott jobb. Sen kan man aldrig tillfredsställa alla på det sätt som jag tror att Arne gjorde.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ja, vi brukar alltid börja med där vi har varit på onsdagen. Och Fredrik, du hade nöjet att få vara på plats i Karlskoga för att se Karlskoga Brynäs. Du var ju dessutom i Brynäs i Gävle då. Det finns ju Brynäs i Gävle. Men du var i Gävle i helgen också för att såg på Brynäs mot Björklöven. Så här blir lite, vi börjar lite Brynäs tungt då, även lite Karlskoga. Vad fick ni se i onsdags?
Jag hade nog förväntat mig ett Brynäs efter förlust mot Djurgården 3-0, efter overtimeförlust mot Björklöven, som skulle komma ut urstarkt mot Karlskoga. Men det var det verkligen inte. Det var ett väldigt blekt Brynäs som inledde matchen. Karlskoga fick diktera villkoren helt. Och jag, från min position där man står in till båsen, man är ju mer eller mindre i coachposition, så märkte jag av frustrationen och att det var lite mörka blickar från tränarbänken. Spelarna själva såg liksom lite irriterade ut på sig själva och på sin omgivning. Så att den förändringen som sen skedde från period 1 till 2 var ju markant. Brynäs satte ner foten i den andra perioden och lyckades skapa besvärligheter för Karlskoga. Man får 0-1, 0-2 kommer, och där har man liksom fått tag på matchen. Sen blir det en reducering i mitten av den tredje perioden som ändå ger lite nerv. Men jag tycker nog när jag summerar det att Brynäs förtjänade segern. Inte kanske, de är inte där de ska vara riktigt fullt ut, vilket för mig är inte helt överraskande. Det kommer sådana faser, men jag tyckte istället att det var mer imponerande att man liksom bryter tillbaka en sån match, så att man får tag på den, och att det var med det hårda arbetet, de enkla lösningarna, att kanske Rudin, Indrasis, Kopacka som har levererat inte riktigt var där. Det må så vara. Vi ska också ha i åtanke att det är ett mycket bättre Karlskoga just nu, som ändå tyckte jag tog för sig på ett bra sätt. Och jag tyckte det var påfallande för mig när vi hade Dennis Hall i studion efter matchen, att han var liksom ilsken och upprörd över en förlust med 2-1 mot Brynäs. Det säger lite grann om vad de har sin position just nu. För 2 månader sedan var han glad om de var nära att ta en poäng.
Verkligen. Ja, men de har jobbat sig upp till 56 poäng, som ju får ses som en ansenlig summa efter de här 8 raka segrarna från ja, men efter mellandagarna fram till slutet här på januari så har de ju, hade de ju 8 raka segrar. Det är klart det är väldigt, väldigt starkt för Dennis Hall och company. Nu är det 2 raka förluster och det där svänger ju alltid snabbt. Men just det viktiga för Karlskoga var ju att få stapla segrarna på rad. Och få ofta i rad såklart. Får jag bara en rättelse också gällande Karlskoga. Jag sa förra avsnittet när Adam Johansson var med att Karlskoga hade ett kontrollår. Det stämmer inte. Det jag här visade till var att man hade gjort ett minusresultat på 1 miljon. Det måste man ju presentera då. Man måste göra ett bättre ekonomiskt år den här säsongen. Så man har inte kontrollår, så har jag rätt att det är ordvalet också. Bara för att ord har faktiskt betydelse. Jag börjar liksom summera ihop det här den här säsongen, Fredrik. Jag vet inte vad du tycker, men jag är faktiskt, även om vi har sagt att Brynäs liksom, de står där med Damien Klara, men de har stått nästan alla matcher sedan i början på december. Det var en där som Lindbäck stod just innan nyår. Men det är ju faktiskt jäkligt imponerande hur konsekvent han står i det där målet. Och Brynäs bara, nu har de, visst de förlorade mot Djurgården och förlorade mot Björklöven, men det är ju en vinstmaskin om man jämför med de andra lagen. Ja, men de leder ju ändå tabellen med 7 poäng.
Verkligen. Det där tror jag vi ska vara, man ska sätta saker i sitt perspektiv. Däremot så tycker jag att det är rätt att kräva mycket av Brynäs med det materialet man har, med den här, det finns ju bara en ambition och det är att ta sig tillbaka. Då kommer också kritiken, är inte alltid 100%, men låt mig säga så här med Klara, jag tycker han utstrålar så många fina egenskaper och på plats i Karlskoga var ju masken, inte masken Karlsson bara då, Brynäs assisterande tränare, utan jag låter dig säga det namnet igen.
Marseille, jag tror man ska säga Marseille.
Som staden i Frankrike. Vi kallar honom målvaktstränare, masken. Som var på plats, jag pratade lite med honom efter. Och han öser ju lovord över Klara. Inte bara för hans hockeyprestation, är en väldigt smart person också. Kajsa kunde ju faktiskt göra en intervju med honom på svenska eftersom är mer eller mindre flytande.
Minns du när vi träffade honom när han satt där i båset i Gävle och vi bara så här, och du är den här junisen som sitter här, bara stoppa han puckarna om de kom flyga mot oss, han bara ja men det kan jag göra. Jag bara, what? alltså 1 år och lära sig flytande svenska, det är ju faktiskt vansinnigt imponerande.
Ja, och det är dessutom en hög intelligensnivå. Jag har förstått det som att han pluggar igen saker nerifrån Italien. Han är ju delvis italienare då, eller är ju italienare. Så han har huvudet på skaft, han pluggar på resor, väldigt skärpt och en väldigt duktig målvakt. Sen har jag fortfarande den invändningen när du leder in det på målvaktsfrågan, är huruvida man ska orka över tid. Man ska förstå att slutspel blir någonting annat. Och vi har sett unga bra spelare förut. Men vi vet också att de under vissa omständigheter kan drabbas av högst rimlig liksom, kravbild som äter lite på dem. Jag hävdar att man bör ha en till målvakt.
Och nu verkar ju Filip Lindblad då vara uppskriven som tredje alternativ från Visby-Roma. Ja. Det ska väl sägas att det ska vara klart i princip. Han är dubbelreggad för att kunna gå mellan. Och så sen snackas det om att Niklas Lundström ska vara andra namnet. Och jag vet inte vad du tänker, men Niklas Lundström är inte Joe Canata.
Nej, jag är inte övertygad om att det är...
Jag tror att Klara blir etta. Om Lundström kommer in.
Ja, det blir han. Jag anser nog det att han är före. Jag hade trott och tror fortfarande, det är 2 veckor kvar, att man kommer att fortsätta ivrigt att jaga från en hylla ovanför så att säga. Sen ska man ju säga att du har ju möjligheten att ha namngiven både underifrån och ovanifrån, det vill säga från SHL och från Hockeyettan.
Jag tror att Södertälje var rätt nöjda med att se att Olle Eriksson Ek vann en match mot Skellefteå för Modo igår. Alltså, jag vet inte om du såg matchen, men jag och Staffan Kronvall var uppe och kommenterade Skellefteå-Modo igår. Olle Eriksson Ek gör en sån brutalt jävla bra match. och då sitter Södertälje och tänker att om Modo skulle kunna hålla undan mot HV, hamna ingenmansland där. Ja. Då kan bara Gerosson stå där.
Ja, men det där har vi pratat om, att du ska ju inte bara lyckas knyta till dig en namngiven målvakt. Det ska vara också en bra sådan och det ska vara ett lag som rimligtvis då inte spelar. Så att det är ju ett gäng faktorer som spelar in där såklart. Men jag förstod att han var väldigt bra och det skulle ju Södertälje komma att behöva i sånt fall.
Vad tänkte, hade du något mer att någon reflektion du stötte på i Karlskoga?
Jag, för att kort summera Karlskoga så tycker jag att de har hittat någonting och är ju ett lag som när de eventuellt kliver in i ett slutspel har allt att vinna. Det där är ju ett sätt att resonera och snacka på. Men efter den tuffa hösten som man hade så tycker jag att det är fler som är bättre och bättre. Efterlyser fortfarande den här tydliga ettan, tvåan, trean på forwardsidan. Jag tycker en sån som Eskil Backe Olsen, norska spelaren där, är väldigt bra. Och förstå mig rätt när jag säger så här, han ska inte vara bäst. Då är man liksom inte det, det är inte så det är byggt där. Men jag tycker att han tar för sig på ett väldigt bra sätt. Och jag tycker att de nu har hittat, de har ett powerplay som förvisso i den matchen var lite blek. Men det kan ju också bero på Brynäs, men man är bättre där. Så det finns ljusglimtar, och för Brynäs del så känner jag att man tydligt och klart har ringat in vad har vi för bekymmer en sån match. Vad är det vi behöver utveckla? Vi behöver ta ett större ansvar från första nedsläpp. Vi kan inte tumma på någonting. Det känns som det finns en färdig plan, så att jag kan inte dra några orostecken av Brynäs insatser.
Nej. Vi stannar kvar på Brynäs och kan väl ta... Förlåt. Vi kommer tillbaka till Brynäs. För nu tycker jag att vi ska gå på Kalmar Nybro. Det är Smålands derby här, och vi har fått lite Smålands kritik att vi har tagit det lite förbi farten för mycket. Vi ser ju inte dem riktigt varje omgång, med tanke på att vi inte har varit i Kalmar så ofta. Men vad säger du om kvällens match då? För det, nu finns det ju risk att folk hör där efter det att Kalmar Nybro har spelats. Men vad har du för tankar när du åker till det här då? Infekterade derbyt.
Ja, det är det ju, och det är som vi har sagt vid tidigare tillfällen, det pratas ju mer kanske medialt kring när AIK och Djurgården spelar mot varandra eller andra delar av landet. Här är ju pulsen i småländsk hockey är ju hög på både SHL-nivå där man har bottenfighter och man har topplag, man har i hockeyallsvenskan lag som fortsätter att överraska. Det får vi ändå säga, att vi har väntat på att både Kalmar och Nybro skulle bromsa upp. Det har inte skett på det sättet. Känslan för den här
lite
matchen...
Lite broms på Kalmar vill jag ändå säga. Lite,
jo,
kanske.
Det, jo,
inte jättemycket, men lite grann. Ja, nej, men de har förlorat 10 av de 14 senaste. Så att
ja, men absolut. Men de är fortfarande inte i det värsta eländet, så att säga.
Nej, utan det håller med.
De håller undan. Och jag tror
de kan spela hockeyallsvenskan nästa säsong med stor sannolikhet.
Så känns det. Och därför tror jag att den här matchen ikväll nu har ett värde som är stort, inte bara poängen utan också den här prestigen som är. Det är så pass nära, det är 20 minuter mellan de två orterna. Så att det snackas upp. Jag läste lite lokal media som pratar om att det är två lag som inte tycker om varandra. Det är spelare som vill visa sig på den stora scenen, som har ambitioner att ta sig vidare, och då är det ju den här typen av matcher som uppmärksammas lite mer. Det är lite tätare, tajtare som man ska bekänna färg. Så att den ska bli ruskigt kul att göra, och för att knyta ihop det så ska vi också i en paus prata faktiskt fem Smålandshjältar. Inte från de här två lagen utan från andra småländska klubbar. Någon teaser så där från när lagen har avancerat. Så att vi,
kommer trycken in?
Hej, han knackar på dörren. Va? Han skulle vara värd en hyllning. Och grejen är, nu hör ju inte Daggen det här. Han ska ju faktiskt, vi ska bolla lite kort med Daggen efter. Och jag förmodar, jag lägger inga ord i hans mun, men när han ska få addera en bubblare så tycker jag att trucken borde dyka upp där. Men vi får se vad han har att komma med.
Så vi får se om trycken då dyker upp som bubblare på den listan. Men jag är ju så charmerad av Nybro och Filip Eriksson. Hyfsad jäkla start. Han har gjort poäng i varenda match som han spelar i Nybro sen han kom dit.
Ruskigt bra. Jag vet att vi ska ha honom i intervju där i införstudion när han glider in på isen. Det är svårt att liksom inte skärmas av honom, och jag generellt gillar det när unga spelare som lånas ut, att man visar sån passion för att spela hockey, för att ta plats och göra någonting. Och han har ju verkligen stuckit ut, tycker jag, i sitt sätt, och både produktionen såklart, men det finns en iver i hans sätt att spela och en kraftfullhet trots att han inte är liksom en stor pjäs. Är ruskigt bra.
Om vi stannar vid Kalmar först lite grann då. Jag vidhåller ju det att de har ju hamnat på någonstans där de ska hamna i tabellen. De ser ut att klara ett nytt kontrakt, och det var väl deras stora mål med den här säsongen, kan jag ju tänka mig. Och nu ser det ut som att de kan uppnå det. Vad tycker du om Kalmar? Jag menar, det har ändå varit en frisk nykomling där Christian Engstrand har kommit in och får stå väldigt mycket här på slutet också. Man skickade tillbaka Hellnemo till Västerbotten. Han flyttade till Rögle, sen till Kalmar utlånad. Nu tillbaka i Skellefteå på något jäkla vänster på något sätt.
Ja, nej, men Kalmar har väl planat ut lite grann. Det är min känsla att man har inte, man har fått ut väldigt mycket av den där truppen under hösten, och stabiliserat sig, tycker jag, på ett sätt. Men att den här nyhetens behag, det där lilla extra som vi kunde se till och från, ser man inte på samma sätt nu. Även om jag fortsatt tycker att de är väldigt liksom kraftfulla i sitt sätt att spela på. Det finns väldigt många bra egenskaper i det Kalmar. Och jag vet att det är tjatigt, vi är inne i februari nu, men med tanke på omständigheterna, hur det såg ut när de klev in och fick sin plats, att man har lyckats få en så pass slagkraftig trupp på isen och att man får ut så mycket av materialet, det är starkt. Sen tror inte de känner så här sig nöjda, det tror jag absolut inte, och därför finns det nog en frustration. Vad sa du, 10 förluster på de 14 senaste?
Exakt.
Då är det inte då tolererar man inte att förlora mot Nybro en fredagkväll i ett derby, så att därför står det en hel del på spel där. Snyggt att se om de kan liksom spöka om topp 10. Kan de ta rygg på de lagen? Nybro å andra sidan vägrar ju att ge sig. Även om de också är mer de är vanliga dödliga just nu, så är det ju fortfarande så att de trillar över segrar som är kort och gott imponerande starka.
Det känns som att de har blivit så här att ja, men de är väl snittare runt en halv poäng per match liksom. De vinner och förlorar liksom varannan match här och gjort det. Alltså det är en förlust, vi bara drar sig 10 senaste. Vinst, förlust, vinst, förlust, förlust, vinst, vinst, förlust, förlust, vinst, vinst. Eller det är liksom, ja, det fortsätter så hela vägen om man kollar igenom Nybros säsong upp till starten då, som vi vet var väldigt succéartad med 4 raka 3 poängare.
Och det är ju så att den starten har ju gett dem ett utrymme att ha råd. Det behöver inte drabbas av panik och stress om du då inte hittar den här streaken på 5-6 raka segrar. Arbetsron är ju där och det funkar på ett hyfsat bra sätt. Sen tror jag inte alls att de inte tänker annat än att de ska jaga Björklöven nu som är närmast i tabellen. Björklöven har spelat en match mer, det är 7 poäng som det ser ut just nu mellan lagen. Så att med den formen Björklöven har, om inte de får stopp, och ett Nybro som skulle kunna ta en seger kanske redan mot Kalmar och sen ta upp den jakten, då pratar vi ju sensation som är rejäl.
Ja, verkligen. Det är 7 poäng som skiljer nu som du var inne på och en match mindre spelad. Vi kommer ju få höra er ta ett stort grepp om de här två lagen ikväll. Jag tycker att Nybro kommer att greja en slutspelsplats. Det ser jag nästan som, ja, inte riktigt givet, men de har 8 poängs försprång mot Kalmar, så skulle Nybro vinna idag så är det ju, de är inte slutspelsklara, men det är mycket som talar för att de kan nå den där åttondelsfinalen. Och som nykomling får man ju säga att det är väldigt bra första säsong i Hockeyallsvenskan.
Det är klart att det är storstilat, och jag tycker även där att man tittar på de här finska spelarna som Savilahti som har varit där under några säsonger. Man har klimatiserat sig till Hockeyallsvenskt spel. Jag vet att Tommy Samuelsson sa ganska tidigt till oss under hösten då när de vann mycket hemma och förlorade borta, att det har liksom funnits konstanta utmaningar, och det tror jag är en av fördelarna med en så rutinerad tränare som Tommy, att han lutar sig inte tillbaka. Han är på dem, han pillar i såren på det sättet att han tycker han inte att det är okej, så tar man det, man jobbar med det, man nöter på det på ett klassiskt sätt. Så att de har ju verkligen lyckats med väldigt mycket av sitt, och ja, kommer ju vara obehagliga att möta, för det, framförallt på hemmaplan så har de ju en frenesi som är mäktig att se.
Nej, men det har ju börjat snackas nu efter att Almtuna släppte både Ragnarsson och Hampus Arlesam till Södertälje och Djurgården, så snackas det ju faktiskt nu om att andra lag ser över den möjligheten som jag och Adam spekulerade väldigt mycket om i förra veckans podd, att Tingsryd, Kalmar, de här lagen som ligger liksom med känslor av Ingemans land, och även om de skulle gå till en åttondelsfinal kanske inte de räknar med att slå ut Brynäs i den. För det går ju faktiskt lite vibbar kring Kalmar. Jag är nyfiken på att ni ställer de frågorna till Kalmar, hur de tänker i den situationen ikväll, för det går ju väldigt mycket rykten om att Kalmar-spelare helt plötsligt finns ute till försäljning.
Ja, och låt mig först säga att jag tycker att det är beklagligt generellt det som Almtuna gör. Sen är inte det konstigare än att det handlar om pengar och överlevnad. Men det säger lite om problematiken som vi har i svensk hockey i en andra liga, där man då på något sätt ger upp lite grann.
Det är klart man gör det.
Sen gör de det för sin överlevnad, men det påvisar en viss problematik. Men för att ta det vad gäller Kalmar, så ska den frågan ställas, absolut, att folk pratar om det är en sak, rykten och så vidare, men det får vara en kort och rak fråga naturligtvis, om de har den planen själva, om det är möjligt.
Ja, vi ska inte spekulera för mycket om vilka spelare som kan tänkas gå, utan det får vi ju då höra vad de tänker och sen då framförallt och vilka som folk är intresserade av. Men man hör ju nyhetsjägarna är ute nu och tisslas och tasslat, så att det lär säkert hända saker med tanke på om man får bli kreativ när det är så pass få spelare som finns tillgängliga som vi kunde höra om i SHL-studion igår. Häftig match där. Jag tänker att vi ska ta oss till Södertälje då, med tanke på att Södertälje nu förstärkt laget och försvagat. Det första är ju att Julius Bergman helt plötsligt från ingenting bara sa att hörni, jag är sugen på utlandet här, för det är någon som har ringt mig därifrån. Och så tar han sitt pick och pack och dra. Och inget illa mot Julius Bergman nu. Jag har ingen aning hur han är som person, men han har skrivit på ett kontrakt i Björklöven, dragit därifrån. Han har skrivit på ett kontrakt med Brynäs, blivit satt i frysboxen och dragit därifrån. Han har skrivit på kontrakt med ytterligare klubbar och dragit därifrån. Julius Bergman måste börja förstå att det här är saker som inte ser bra ut på hans CV.
Verkligen. Jag har fått flera reaktioner från personer i betydande position som har liksom fnyst åt det där beteendet. Jag tycker det är synd. Julius Bergman tycker jag har vuxit den här säsongen. Han har fått en tydlig roll i Södertälje, gjort mycket som är bra. Rent generellt tycker jag att man har ett ansvar gentemot ett avtal, mot en grupp lagkamrater också. Så att uthållighet är viktigt, respekt för liksom gällande avtal såklart. Han får ju bära ansvaret för det där givetvis, men jag tror också att det solkar lite ens eftermäle.
Ja. Du, det kan ju faktiskt bli en riktigt stor kväll det här. Det kan ju bli en rekordkväll det här. Ni vet att Marcus Eriksson är 2 poäng från Henrik Björka Björklund från att bli den främste genom alla tider i den här ligan.
Ja. Ja, det är ju bara att konstatera att det har för 100:e gången att det har fått den önskade effekten för Södertälje. Jag tycker han har överträffat mina förväntningar i sett i produktion. Sen ska jag ändå säga att jag förstår vad du leder in det på. Det i sig är respektabelt stort och imponerande. Men sen är ju frågan då också vad hans värde för Södertälje tycker jag har varit lite lägre den senaste tiden. Jag uppfattar det som att Södertäljes prestationen nu ett tag har inte varit där jag trodde. Jag tycker inte att de har en positiv liksom utveckling. Jag hävdar med en dåres envishet att Videls betydelse är enorm. Han liksom blir ett lok på ett annat sätt och skapar en annan typ av offensiv som blir mer kollektiv. Marcus Eriksson har ju en exceptionell skicklighet på egen hand.
Mm. Nej, men verkligen, det är klart som tusan att Linus Widell är ofantligt viktig. Jag tycker bara att det är intressant nu, Marcus Eriksson, nu snackas det om att till och med SHL-klubbar som Skellefteå till exempel, som kan hitta en roll för en sån typ av spelare. Ja. Jag menar, kolla Skellefteå centerlinje med Jonathan Jonsson, Per Lindholm, Oskar Lindberg, varav alla tre har avtal nästa säsong, och även Linus Lindström. Så att Marcus Eriksson på en kant med, ja, men låt säga till exempel då Oskar Lindberg. Det är en ganska bra passningsläggare fram till en relativt vass center. Det är klart det kittlar. Jag vill på något sätt se Marcus Eriksson. Jag menar, om han klarar av nivåskillnaden i träning, liksom belastning, om kroppen håller för det, så hade det ju varit sjukt coolt att se.
Ja, definitivt. Jag sa ju för någon podd sedan att jag trodde att det skulle bli så, för det jag har fått de indikationerna att han dessutom är klar. Sen vill jag inte spekulera, det är inte min uppgift. Jag ska analysera vad som händer och sker, men det är de uppgifterna jag har. Skulle det vara så är det klart att han, jag tycker att det är ett fräckt sätt att agera på. Det är en relativt billig lösning. Det finns utrymme, om inte det skulle fungera, att kliva tillbaka till Hockeyallsvenskt spel om han vill det. Och jag tycker att det är sånt fall ett modigt val. Vi får se vad som händer, om man kan vara en viktig kraft för Södertälje också i den här i slutspelsdelen, när de faktiskt går för det nu.
Mm. Jag var på plats i Skellefteå igår och jag är född i den stan, och det är klart att det snackas ju en del om Marcus Eriksson, och från rätt initierat håll så låter det som att det är inte avfärdat, om vi säger så. Får väl säga. Vad tänker vi om att man får in lite förstärkning också på centersidan där då? Att Hampus Harlestam, jag menar, det är ju en center som har varit erkänd på den här nivån över lång tid, skulle jag säga. Jag tycker att han har liksom varit definitionen av en stabil center, någonting att luta sig mot. Det är ju kanske inte det här fräckaste framåt längre, men det är ju en stabil center, uppfattar jag det som.
Jag tänkte ju först att det var en fråga om för nästa säsong.
Men nu ser vi ju att det redan är löst, och jag tycker ett jättebra sätt att bygga ut den truppen. Få fler alternativ, få fler injektioner, stå väl rustad inför ett slutspel. Och det som du är inne på, det är liksom en hög lägsta nivå på honom. Du vet vad du får, och det finns dessutom utrymme för ett lyft till i en ännu bättre miljö. Så att det där tycker jag är en bra rekrytering av Georgsson.
Har ju kontrakt också över 25-26. Han har ju två år drygt till då i Södertälje. Jag hörde att han ska spela redan ikväll mot Västerås den här fredagkvällen då. Sen får vi se om han gör det. Men det verkar som att han hade åkt och hämtat grejer där i Gränbyhallen i alla fall, för att göra sig redo för match. Så att han verkar ha klubba och benskydd med sig. Sen får vi se om
matchen. Det är en bra början, Lars.
Ja, verkligen, verkligen. Vart ska vi ta oss nu då i Sverige? Mora går helt plötsligt för jävla bra helt plötsligt. Det går ju sjukt starkt. Och nu Johan Persson, 5 mål på de 5 senaste. Han har faktiskt 6 mål på sina 6 senaste spelade matcher. Ljunggren tillbaka i spel nu senast. Och det är rätt många som levererar. Även Måns Karlsson och Jetman har levererat här senaste matcherna. Men framförallt de här 6 raka segrarna är ju löjligt imponerande. En grej innan du får prata, Fredrik. Vet du när senast Mora gick poänglösa från en hemmamatch?
Nej, jag tänker att du kommer berätta det snart.
3 november. 3 november. Det är ganska länge sedan.
Ja, det är starkt. Och jag var ju i Mora och gjorde den matchen i samband med att det började blåsa lite organisatoriskt i klubben. Och vi hade det resonemanget om det skulle skvätta över på truppen och på det sportsliga. Men det vart ju egentligen precis tvärtom. Jag tycker det är sjukt starkt att de fortsätter att smyga på ett sätt som är... passar dem också. Vi har pratat mycket om de unga norska spelarna som jag tycker gör väldigt mycket bra saker, som jag tror i likhet med Djurgårdens unga spelare kommer in med den där passionen. De vill, de driver på underifrån. Det gör också att de äldre spelarna som behöver liksom känna av det där smittas. En som jag tycker vi har pratat för lite om är Chad Jetman. Jag tycker det är en av de bästa importerna i sett till liksom klubbens förutsättningar, och förmodligen Per Krona också levererar.
Nej, och innan det hade vi en trend där när norska supertalangerna var väldigt bra och drivande i det där laget. Så Mora känns ju stabila där uppe efter att ha haft en liten vacklande del där av december, och i alla fall slut på december så började de vackla lite grann. Men du, som sagt, jag gjorde ju Modo igår. Modo gav ju en hyfsat uppercut inför det här kvalet. Att de skickar ut till Östersund och Västervik. Bara så du vet, vi tar redan första center Västervik, ja. Theo Jakobsson. Han plockar vi tillbaka. Skadad direkt tyvärr för Theo Jakobsson då. Och sen då till Östersund så ringde de och sa det. Hörde du, vi tar Oskar Pettersson också så att ni blir av med han också.
Ja. Jag förstår det. De behöver allt de äger och har. Och i ett sånt här läge så kan man liksom inte unna sig att vara generös och ha spelare borta. Det är spelets regler, det vet de här klubbarna också om. Men det visar ju på känsligheten med lån som är skrivna på det sättet.
Ja, då hamnar vi här nu, Fredrik, igen. Då hamnade jag i träsket inför matchen i tisdags. För då slog jag upp och insåg att i mina papper där att Oskar Pettersson och Theo Jakobsson, de har ju samma moderklubb. Och det tyckte jag var häftigt.
Ja, vad leder det till?
Ja, men för att de kom fram i samma lag. Svedjeholmens IF. Det är ju en lokal förening i Modo. Och då blir det så här, då börjar jag tänka så här, vad fan Svedjeholmen, det har man ju hört någonstans tidigare. Och då kommer ett quiz till dig här då, Fredrik. Ett live-quiz. På vem är den stora mannen från Svedjeholmen som moderklubb historiskt? Du ska få lite ledtrådar här då. Mm. Nu tar jag lite på sängen. I Sverige, Modo som representationslag. Ja, det här blir ju att jag äventerar lyssnare. Vi tar det bara på uppstuds. Och dessutom 2 säsonger i Djurgården innan flyget gick över till Winnipeg Jets 1974.
Ja, Anders Hedberg.
Anders Hedberg. Snyggt. Anders Hedberg. Han har ju Svedjeholmens IF som moderklubb. Ja, det tyckte jag var lite häftigt. Och även sen Rangers. Han hade 11 säsonger i NHL. Och sen 932 som scout. Nu kommer det roliga som jag också dök på då. Det här tycker jag är häftigt med när man gör förberedelser. Så går man i arenan i Örnsköldsvik och så träffar man på någon och så sa jag det här med Svedjeholmen. Vad är det för ställe jag som liksom inte är från Örnsköldsvik? Då sa de det. Ja, men Oskar Pettersson, han är uppväxt mitt emot en strutsfarm. Då hajar jag till. Strutsfarm. Ja, nej, det är en av Öviks bästa restauranger. Jag bara, vad strutsfarm är en restaurang? Det var för mig så, vad fan?
Han är väl djurintresserad generellt. Jag hade ju den där middagen hemma hos...
När hundarna var ute och gick med honom.
Precis, då pratade vi om hans travintresse. Jag tror att han tränar travhästar. Han kör
tydligen, det här har jag inte hört från Oskar själv, utan jag har hört det på omvägar, att han tydligen inför matcher kör travhästar liksom som någon form av avkoppling.
Ja, det är inte helt vanligt, va?
Nej. Så att, det känns ju som någonting värt att följa upp i alla fall.
Ja,
Oskar Pettersson, som faktiskt var den som sköt Modo till SHL med det där 1-0-målet mot Djurgården i sjunde finalen. Det var lite bara det jag ville säga som en sidospår. Jag tycker om de är sidospåren. Så vi ska gå tillbaka till matchen som du gjorde i söndags, den mellan Brynäs och Djurgården. Brynäs och Björklöven. Och jag tänker att vi håller oss kvar där. Vi börjar med matchen och sen ska vi glida över också vad som händer i Umeå. Men vad var din uppfattning om matchen? Vi ska ju göra samma match på måndag, möts som igen i Umeå, ska jag och du jobba tillsammans.
Just det. Nej, men det där var en väldigt underhållande match. Det välde in mål som inte var, tror jag, från någon av lagens sida acceptabla sättet man försvarade sig på. Men för att isolera det här till Björklöven så såg jag mer plus än minus i den matchen. Jag tyckte det fanns en väldig karaktär. Man får ett tidigt mål emot sig. Det var många så här mentala käftsmällar den matchen som man trotsade och tog den till övertid och får poäng. Fortfarande känns Björklöven lite för yviga defensivt. Jag tycker man är dåliga på att bromsa motståndarna i mittzon. Alltså man får hela tiden möta lag i hög fart. Man släpper in dem i den egna zonen. Man blir kvar i långa sekvenser. Försvarsspelet är inte prioriterat av alla spelare.
Strukturen... Det var ett bra sätt att säga det på.
Ja, strukturen är en sak. Där kan jag ha åsikter också, men det är en smaksak om hur aggressivt man ska gå och hur man sätter press och så vidare. Man får inte bli passiv heller förvisso. Men det är framförallt individuella ursäkta, prestationer i den meningen negativa, där man väljer bort. Man tummar, man fuskar, man tjuvar som släpper till det. Men jag trodde benhårt på att okej, det här var ett tecken. Nu måste man åka hem och städa av Östersund, vilket man ju misslyckas kapitalt med. Så jag vet egentligen inte vad jag lärde mig av Björklöven den där matchen.
Nej, jag träffade en som jag bor i Umeå som bekant, och då träffade jag på en som hade barn på samma förskola som du var, så här, vad hörde om Löven? Då får man ju höra ganska ofta. Och jag sa det att jag har inte hört speciellt mycket alls, för jag har försökt vara ledig här några dagar och inte tänkt så mycket på hockey. Men det blåser ju ganska ordentligt. Nu har jag har även stängt ner Twitter här lite grann också, för jag är lite less på negativiteten som någon ringt kring det. Men det blåste ganska ordentligt efter den där Östersundsmatchen. Jag såg Navid Deal som har den här podden, en del av kvartetten som har podden Radio 1970, Björklövens podcast där, som både du och jag har gästat några gånger här i närtid. Sa det att han hade två punkter som han ville att Björklöven ska ta till sig. Det första var identifiera problemet och det andra löste. Och det känns ju som att det är det de har harvat efter Björklöven över ganska lång tid nu. Och förlusten mot Östersund, det skickade ju inte tro kanske till sponsorer och fans efter den förlusten.
Nej, och de är ju kvar i eländet. Jag ska säga en sak, när man jobbar med det här som jag gör så får vi ju en ganska nära kontakt med lagen, med tränare, spelare i olika utsträckning. Det finns de som jag aldrig har hälsat på och det finns de man pratar mycket med. Vi förhåller oss neutralt. Jag som gammal tränare, det är viktigt för mig att få säga att jag låter inte bli att kritisera det som är värt att kritisera, men jag har ju förståelse och insikter kring hur tränarens vardag och situation är, som gör att jag oftare försöker vara lite nyanserad när det gäller, när folk börjar skrika om att sparka tränare, så försöker jag tänka lite längre, lite djupare. Det tar jag liksom på mitt ansvar, och jag sätter värde i att kunna göra det. Att det sen är Kente och Viktor Stråle som får utstå liksom den tuffaste kritiken, det är inte annat än rimligt. Så går det till, och det har de betalt för, det vet de om själva också. Men jag tycker ju, och har sagt i olika sammanhang, i intervjuer med media också, att jag tycker att problematiken ligger i truppen. Jag tycker det är för många ansvarslösa spelare, då tänker jag främst på de utländska, som inte gör rätt prioriteringar dag efter dag. De bevisar att de kan göra det mot de bästa lagen, och det talar ju till Björklövens fördel, att man gör bra matcher mot bra lag, där kommer de till sin rätt. Problemet är bara att den här långa perioden nu av gravt underpresterande mot lag man ska slå skapar ju en oreda och besvärligheter och ökar ju på kritiken något enormt. Så att det är ju, de går ju i den egna fällan.
Och det har resulterat också i två saker som inte är någon form av åsikt, utan det är ren fakta. Att det här, de förlusterna mot Östersund, mot Nybro, mot lag som ligger där nere i tabellen, sådana som topplagen relativt ofta bör slå. Jag menar, av de 12 poängen som du möter mot ett sånt lag, så ska du i alla fall ha en 7-8, gärna 9. Det kan man ju se på de flesta topplagen mot bottenlagen. Men det här renderar i två saker. Ett, att Björklöven får en jättemycket tuffare resa i en kvartsfinal. Skulle de hamna sexa som nu, då får jag alltså Brynäs välja, sen väljer Djurgården, sen väljer Södertälje, och sen är det då kvar. Då skulle alltså Björklöven kunna ställas mot antingen Södertälje eller Mora i en potentiell kvartsfinal nu. Och jag menar, det finns ju lättare saker att göra i en kvartsfinal, när man oftast då vill ha den ganska bekväm, än att möta ett nu formpumpat Mora eller ett Södertälje som har varit under stunder av december här ligans bästa lag.
Allt blir mycket knöligare, så är det ju bara, och det tåls ju att understryka igen, betydelsen av en bra placering. Sen finns det vissa jag pratar med som säger att så länge inte du är etta så spelar det ingen roll. Men det tycker jag är skitsnack.
Ja, vadå, tvåan får ju välja bort två lag som du inte behöver möta.
Exakt. Så det är klart att det är gynnsamt. Sen handlar ju det här också om vad du sänder för signaler om ditt rykte och förtroende som lag och klubb betraktat. Och det farligaste som kan drabba ett lag och en klubb är ju att folk som är under normala omständigheter står bakom dig börjar tvivla. För det föder så mycket andra problem, som sämre publiksiffror, därmed mindre pengar in. På spelarmarknaden så är det inte lika attraktivt att kontraktera, för pengar är faktiskt inte allt. Du vill vara i en miljö där du känner att du har support och att du har möjlighet att nå resultat. Så att det är en lång spiral som är negativ som de drabbas av. Sen är jag helt övertygad om att de jobbar arslet av sig. Och det som jag får till mig när jag pratar med Björklöven-tränarna i samband med Brynäs-matchen är att de tycker inte att det där har nått in i omklädningsrummet. Och det sa jag i någon tidningsintervju häromdagen, att det är ju också ett problem. För det får ju heller inte vara tondövt så att man inte förstår liksom vreden som finns. Man måste ju också vara medveten om besvärligheterna.
Ja, jag hade varit, det jag är mest nyfiken på, jag tycker att vi har hört liksom Viktor Stråle tillräckligt mycket av det här. Jag tycker att Per Kent har vi kanske inte hört tillräckligt mycket om just den här situationen. Men jag är jäkligt nyfiken på att höra liksom så här, men hur reagerar Scott Pooley över det här? Hur reagerar Manning över att det stormar? Hur reagerar Miles Powell, Nick Schilke? Alltså, jag kan ju bara tänka mig att det blir ett kluster av nordamerikaner, att de håller varandra hyfsat om ryggen. Och jag är bara nyfiken på att höra liksom vad märker de av, och liksom, känner de av pressen, eller varför presterar de inte mot topplagen? Nej, mot bottenlagen. Det är bara jag nyfiken på att veta så här, vad är svaret på hur mycket som når dem? För jag fattar ju att Fredrik Andersson, Wiklund, Rahimi, som är liksom, har rotat sig i den här stan, som får möta varenda gång de går på ICA, får ju de höra om hur jäkla dåligt det är att de inte vinner mot Östersund. Men hur mycket de når Scott Pooley av de här?
Nej, men det där vet jag av egen erfarenhet, man har haft mycket utländska spelare i ett svenskt lag, så de borstar ju av sig på ett helt annat sätt. De tittar ju inte på svensk tv. De lyssnar ju inte på poddar. De läser ju inte supportrarnas svenska inlägg, så att säga. Sen ska jag vara klar och tydlig med en sak. Jag menar ju inte att man ska sitta i omklädningsrummet och spela så här sorglig musik och hålla varandra i hand och gråta över läget. Det hjälper ju såklart inte. Men du måste ju också känna ett ansvar för det laget du är. Och det är klart att när Rahimi lämnar barnen på förskolan eller skolan, så är det han som möter det där och kommer så göra över tid. Mm. Medan normalt sett så har ju de utländska spelarna en flight bokad mer eller mindre dagen efter det sista matchen är spelad. Sen är det tack och hej. Ja. Och det är en kulturell krock. Den ska man ta i beaktan, och den risken finns alltid med utländska spelare. Sen finns det många uppsidor också, såklart.
Ja. Jag ska säga, Waterline verkar ju tydligen vara på väg tillbaka här. Nu är ju också Kilke borta över en tid framöver för Björklöven, som vi vet. Och sen hade de ett ganska rejält manfall på träningen, nåddes jag av rapport från en bekant igår. Jag tycker att vi måste ta in också två saker. Jag tänkte på Djurgården, jag ska börja i positiv ända. Alltså, vilken jävla vecka Linus Eriksson hade förra veckan. Alltså, snacka om att ha gjort så här och väckt namnet Linus Eriksson i Hockeysverige, de som inte har följt juniorhockeyn.
Ja, och det känns som att jag vevar det här gång efter annan, men det är de värda. De har fått en väldigt fin injektion med de unga spelarna. De tar för sig på ett sätt som ruskigt imponerande att se i tuffa, täta matcher med Frondell och med Eklund, och du pratar Eriksson. Vi har ett helt sjok med namn. Vi hade ju uppe det i Superfredagen i studion också. Snyggt, och det blir som bäst när Klasen också har det drivet och gör de bra matcherna. I väntan på att Kryger och Norman och de här ska komma tillbaka, så vikarierar ju de alldeles eminent.
Jag följer ju inte juniorhockeyn alls egentligen, men jag var inne och pratade med Niklas Norgren när jag var på plats i Örnsköldsvik i tisdags och pratade om den här Anton Frondell. För jag har ju förstått liksom, man missar ju inte heller snacket om att det är ju en jäkla supertalang, och han ser ju verkligen vuxen ut redan, och killen är 07. Så det blir intressant att följa hur han kan vara. Skicklig rackare är det. Jag tyckte det var sjukt starkt att de slog Löven med så mycket folk borta. De slog Brynäs hemma med 3-0. Det tycker jag var så löjligt starkt. Och det var så sjukt väntat att de skulle förlora mot Tingsryd också i helgen. Det kändes som att det var skrivet i stjärnorna nästan.
Ja, och det kanske är en rimlig reaktion. Det är ohållbart att över tid hålla uppe så pass hög nivå när man har så mycket folk som är borta, och att det blir konstanta förändringar. Och vi ska väl också säga i den meningen att det är inte något helt orimligt, och heller ingenting som anses, vad ska vi kalla det då, skadligt att förlora mot Tingsryd. Tingsryd har sina uppsidor, gör sina bra matcher och har hållit tycker jag, en ganska bra nivå. Så att det är klart att det där kan ske. Det är ju intressant att se sen hur man följer upp det, och det hanterade man ju ganska bra mot Västerås.
Mm. Nej, men Tingsryd, de har vunnit varannan tre av de fem senaste här och kämpar ju för att etablera sig och klara kontraktet rätt tidigt liksom. Och det ser de ut att ha bra möjlighet att göra. Albin Greve inspärrad igen, säger jag skämtsamt, men avstängd igen. Men det känns ju som att tongångarna kring den här avstängningen är att hade det varit tvärtom, att Amir Krupic hade gjort den och att Greve hade gjort den som Amir Krupic gjorde, då hade det ju kunnat vara liksom den här avstängningen på Greve. Jag tycker ju inte att den är så ful. Alltså det är hans lindrigaste överfall med ganska bra differens till de övriga, ska jag säga, den här från Greve.
Ja, de här senaste dagarna, den debatten som går är ju extremt polariserande. Det framställs ju från den ena sidan som att han har begått ett brott som är alltså djupt kriminellt i det verkliga livet, och den andra sidan menar att det absolut inte är någonting. Jag tycker att sanningen ligger någonstans i mitten. Jag tycker också, jag skulle kunna ha tagit en tvåa. Jag hade kunnat tänkt mig att det där är en utvisning. Jag tycker situationen blir så. Jag ser inte någon anledning att trycka till så pass mycket där och då som man gör. Det är liksom den spontana känslan. Jag har inte ätit mig in i det här, för att det här blir ju en debatt som handlar om ytterligheter. Djurgårdarna försvarar honom, backar upp honom och menar att han är, jag såg någon rubrik igår, jag läste ett artikel med att det handlade om mobbing. Och sånt tycker jag är skitsnack. Nej. Låt mig säga så här, Albin Greves situationer över säsongen har satt honom i det här läget att han är uppmärksammad. Och därav också kommer ju den långa avstängningen. Det där är ju inte en situation som ska rendera i 5 matchers avstängning. Absolut inte. Han får ju majoriteten av straffet på grund av att han är, som vi slarvigt kallar det, återfallsförbrytare.
Ja, men han har blivit avstängd och det har man med i sin beaktning från disciplinnämnden helt enkelt. Och det är ju också väldigt tydligt formulerat och kommunicerat från disciplinnämnden. Att blir du avstängd igen så får du ett hårdare straff.
Ja, och sen är det ju att Djurgården agerar som man gör och går ut att, och liksom backar upp honom till 100% och man överklagar, är ju också ett sätt att ena styrkorna, att få supportrarna att stå upp för laget och klubben. Och det finns något smart i det också om jag tittar framåt, att det blir lite grann vi mot världen. Sen har vi alltid haft och kommer att ha situationer, för det är bedömningar som görs på isen och i efterhand som vi inte håller med om. Men jag tycker att tonläget blir bizarrt högt och det borde sansas lite mer. Vad gäller Albin Greve, jag har sagt det förut, jag säger det igen, jag gillar honom som spelare, jag känner inte honom som människa, det är säkert en väldigt bra person.
Det behövs sådana där fysiska spelare, men sen det har han gått över gränsen för många gånger.
Precis det det är, och det bör han liksom ta i beaktan och förstå också. Sen är det en ung kille och det är ljuset som sätts på honom som byggs på. För jag tror att alla som också i sin iver att försvara honom eller idiotförklara honom bidrar ju till att det blir liksom en mer uppmärksammad situation.
Ja, jag tycker att det blir svårt att liksom ta på allvar det är därför jag inte tycker om tacklingarna i princip, mer än att säga den här tycker jag var ful, den här tycker jag inte var ful, och sen avstängningar och sånt orkar jag inte ens lägga mig i längre, för att det är ingen direkt man har någon form av glasögon från något lag så spelar det liksom ingen roll, för det går inte att ha någon sans och balans i det. Det blir liksom inte ens någon värd diskussion. Men jag tycker att Amil Krupic crosschecking där i hörnet är ful. Jag pratade med Staffan Kronvall om det här igår också, som jag jobbar med, han tycker också det, att vi pratade ganska mycket om den här situationen med dessutom en del från landslaget som var på plats på matchen igår. Och just det att du är så försvarslös när du får den crosscheckingen helt oskyddad. Skaderisken är ju rejäl.
Jag tror inte du hittar någon som säger något annat där.
Nej, nej. Nej, den är ful.
Den är ful. Och det jag tycker det ljusa i det är att Krupic själv utifrån vad jag läste lägger sig platt. Mm. Säger att det är olikt mig, det blev inte bra. Jag hoppas det gick bra med Victor Nilsson. Och att man också inser att det där var högst olämpligt. Och att han också, sen kan man ju då spekulera och då ställs ju de här mot varandra. Det är ju där du har en problematik just nu. Huruvida det är 2 matcher, 3 matcher, är det 5 matcher? Ska det vara 10 matcher? Ska vi ta i så vi spricker? Ska vi låsa in honom? Det där kommer vi ju tyvärr att få leva med, att folk har åsikter. Och jag skulle kanske önska att det fanns en större transparens och bättre förklaringar, så att vi också kan lära oss av de situationerna och avstängningarna som blir.
Ja, där har vi förbättringspotential, men det tror jag helt enkelt handlar om att det ger ingenting att förklara, för att folk kommer ändå inte köpa det, med tanke på att om det drabbar deras lag så spelar ingen roll om du får en bra förklaring, de kommer inte att köpa den ändå. Jag tror att det är så att så här, det går inte att förklara för den som inte begriper.
Nej, men jag tycker ändå att för svensk hockeys skull, för det är också ett argument som används, att nu är Djurgården oroliga för svensk hockey om det där är en avstängning. Men det är såklart att de talar i egen sak. Det är lätt att låta generös i sina grova resonemang, men vi är alla oss själv närmast, och då tycker man att det där är fruktansvärt om man är djurgårdare.
Ja.
Och sympatiserar man med Västerås så hänvisar man till att Isak Skedung nu då har en potentiell, eventuell, jag vet inte om det är bekräftat, hjärnskakning. Vilket är olyckligt, men låt mig säga så här också. Vi måste vara bättre på att skilja på handling och konsekvens. Det är inte konsekvenserna vi är ute efter. Du kan få en utomordentligt fin tackling som inte renderar i utvisning, där du får en skada för livet. Och du kan se brutala överfall där folk faktiskt klarar sig undan med blotta förskräckelsen. Det är väl handlingen vi ska jobba med.
Det håller jag med om. intressant ikväll. Se hur många poäng gör Gynge på Västervik. Han brukar väl göra. Han snittar väl. Jag tror han har gjort 8 poäng på 2 matcher mot Västervik eller något sånt där. Så att han lär väl göra något liknande ikväll om det här ska fortsätta för AIK.
Ja, men och en sak, du pratar Gynge, jag känner också generellt, jag tog ju en kaffe med våran tredje partner här, Dagen Eriksson, på morgon innan han skulle vabba. Vi känner liksom av att det är lite stingsligare, det är lite mer spänt, tonläget är lite högre både hos supportrar men också hos lagen, för att vi går in i en väldigt viktig fas. Du ska positionera dig inför ett slutspel, du jagar ett slutspel, du ska undvika negativt kval och så vidare. Så att det har skruvats upp lite grann, och därför blir värdet, upplevelsen i matcherna också större för oss alla, vi som tittar på det, som jobbar med det, som är på isen i båsen eller sitter vid tvn.
Tunga skador nu på AIK också, med Kontos borta resten av säsongen, Fitzgerald såg in bra ut, och några till där också. Så att du har ju Majoni borta, du har Bibbo borta. Det börjar bli kostsamt.
De nordamerikanska spelarna som dukar under där just nu.
Som är så viktiga. Det är Super Bowl nästa helg.
Det kan vara så.
Laddar ju för det såklart. Nej, vi ska inte skämta om det. Det är inte läge för skämt i dessa tider. Fredrik, jäkla kul att surra lite grann. Vi ses på måndag i Umeå då för Björklöven mot Brynäs. Ja. Hoppas ni får en riktigt trevlig kväll i Småland. Jag kommer att titta med ett rödvinsglas i handen.
Det unnar dig.
Det ska bli jäkligt skönt.
Vad går du på för vad går du på för
pinne idag. Pinne idag, österrikare, butchen, slaktan rakt ner, vet du.
Ja, det är en trevlig rackare det.
Även en gin och tonic till den.
Du har det bra du, själv ska stå med en kaffe i Hat Store Arena, det ser jag fram emot.
Vi pratar ju för lite om Dagens långburk fascination, men jag tror att han skulle ju på riktigt kunna bli en reklampelare för, alltså bara en öl som heter långburk.
Ja, men om du tittar hur han ser ut och är byggd, så ser han ut som en långburk.
Ja, lite grann faktiskt. Ja. Ja. Jag tror han får nog inte jobba på tv samtidigt som han gör reklam för långburk, då ska vi dock säga. Så att det finns ju alkoholfria alternativ. Men du, har en för jävla trevlig kväll i Småland. Ni som har lyssnat, hoppas att det går bra för er. Och era hockeylag och idrottslag, det är en kämpig tid nu med mycket som ska avgöras.
Och jag avslutar med att be om ursäkt till alla. Det värmer, reaktionerna som ramlar in här på fredag morgon. Folks hundpromenader, det var någon som lät meddela att hunden var sur för att promenaden var kortare, för att inte det här avsnittet hade kommit ut. Men vi hade våra omständigheter som faktiskt påverkade. Men nu hoppas vi att det här kommer ut, att folk får reflektera vad vi tycker och tänker, och vi laddar om kort och gott.
Kan du lova att du delar på din Instagram story också, så här att folk ser att nu har avsnitt kommit ut. Ska jag klippa ihop det så fort som möjligt här innan jag går och käkar lunch?
Då har vi en deal.
Bra. Sköt om dig Fredrik, och ha en för jäkla kul kväll i Småland. Så säger vi tack och hej. Ha det gött. Tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.